Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Skogen Baby har sponsrat dagens avsnitt med sina härliga nappar som är tillverkade i Sverige.
Efter en riktig drömgraviditet blev artisten Jennifer Åkerman mamma till sonen Harrison i januari. Vi sände i höstas ett avsnitt med Jennifer där hon berättar om hur hon ser på kommande födsel och hur hon förberett sig. Så hur blev det då, undrar vi ju alla. Ni är varmt välkomna till Babys podcast. Här med mig i studion, Karina Barnmorska och Jennifer Åkerman från LA.
Ja.
Välkommen.
Tack.
Hej, denna gång också befinner du dig på andra sidan jordklotet.
Ja, samma ställe men mycket som har hänt.
Ja, det är mycket som har hänt och det är fantastiskt att du är tillbaka. Vi pratar ju väldigt mycket om din fantastiska graviditet som du tyckte var så härlig. Och på något sätt så vet jag inte hur du uttryckte det, men piece of cake och var gravid. Och jag tyckte att det lät underbart också på sätten som du hade förberett dig. Det fanns en doula, det fanns ett mindset, det fanns meditation, hypnobirthing och så vidare, så vidare, så vidare. Och för att inte glömma bort, du tog ju väldigt mycket med dig universum, pratade du om. Då vet jag ungefär. Men du, det var ju någon månad in i innan födandet som vi pratade vid. Du hade ju önskat dig en liten julbebis som var beräknad till nyår. Och då sa jag att ja, den kommer när den kommer, om man inte nu blir igångsatt eller någonting annat händer. Men mer ofta så går man över tiden och ja, du födde ju i januari, början på januari.
Eller? Precis, 5 januari blev det. Så han blev väl, vad blir det, 5-6 dagar sent. Det är med att 31 december var han ju beräknad. Det blir väl 6 dagar.
Men hur var de där dagarna? Var du besviken där när du satt under ditt Christmas tree och så ville du haft den där bebisen i famnen som den där bästa julklappen?
Nu i efterhand så spelar det absolut ingen roll. Men det var ju, vet, det är ju sol här alltså året om, men just under julen så spöregnade det. Så Tom var lite nervös då. Han får inte komma nu för det ösregnar. Då kan vi inte, du vet, med vagnen och allt kommer liksom klanta sig. Och det kanske stängs av någon väg. Och du vet, för allt går ju sönder här i Kalifornien när det regnar också. Vägarna funkar inte. Och du vet, så han var lite nervös för vädret och komma till sjukhuset och sådär. Så att det slapp vi också, den stressen. Men nu också i efterhand känns det skönt att han då, Harrison, får sin egen liksom födelsedag. Och att det inte blir så nära jul kanske.
Men hur gick det då? Alltså, ja. Regnet la sig och solen, precis, började skina, ja. Och du började få verkar och du skulle nu föda barn.
Precis.
Berätta, hur började det magiska?
Ja, det började med den 4 januari på kvällen där. Vi hade varit hos vår barnmorska tidigare, eller vår läkare, förlåt, vår läkare. Under dagen hade gjort en service-exam då, liksom tittat att allting var... Ja, om jag var öppen någonting, och hon sa att jag var öppen några centimeter redan. Och hon gav lite andra tips som vi skulle kunna göra liksom, för att då snabba på förlossningen. Så vi gjorde de grejerna under dagen och sen så gick vi las ganska tidigt. Kanske 9 på kvällen och sånt där, 9:30. Och vaknade klockan strax efter 11 där, bara några timmar efter. Och jag bara, wow. Helt annan. Jag hade ganska mycket förvärkar, eller väldigt mycket tycker jag. Jag vet inte jämfört med andra, men jag hade mycket förvärkar och sådana Braxton Hicks Så att jag hade varit så här, åh, nu kanske det skulle kunna vara någonting. Nu kanske det skulle vara någonting. Men det här var ingenting jämfört med vad det hade varit tidigare. Så att innan jag gick till Tom så hade jag en sån app. Så jag liksom började skriva ner då verkarna. Och då var de väldigt starka. Och varannan minut och sånt där. Och var det liksom lite längre än vanligt. Och jag kände bara att det här, nu är det dags liksom. Så jag väckte honom där på natten och han bara nej, men tror du verkligen det? Bara, jo, det här, this is it, så liksom, nu ringer vi våran doula, Carmen heter hon. Så vi ringde henne och hon hade samma fråga liksom, som Tom hade, hur många minuter och har den varit? Och jag sa bara, this is it guys, let's go, i princip. Så hon kom över mitt på natten, klockan var 12:15 och sådär när hon kom. Och sen var hon och jag uppe hela natten med de här verkarna som bara blev värre och värre. Vi var mest i sängen, sen var vi i badkaret, men det var jobbigt att ta sig från ett ställe till ett annat. Så när jag var på ett ställe så, liksom så kunde jag inte röra mig. Och det blev som sagt mer och mer intensivt. Och ja, det gjorde ju extremt ont. Och hon, i början så var hon väldigt, så var det väldigt lugnt. Och hon masserade liksom varje verk. Och vi andra så gjorde mycket, mycket djupa ljud och sådär. Men det liksom blev bara mer och mer. Och jag försökte verkligen vila mellan verkarna i sängen. Så där liksom att ta på krafter, så inte tog på krafterna, men ja, nu efter när jag tänker efter så det var jävligt jobbigt där. Mot morgonen så hade det gått nästan, du vet, ja men 8-9 timmar. Och då hade vi en barnmorska, för vi hade ju snackat om att föda hemma. Ah, men mitt vatten hade inte gått än. Jag väntade bara på att det skulle gå. Vi försökte där under natten att röra oss i vissa positioner och liksom lite lunches och liksom några grejer som kanske skulle kunna göra att vattnet gick, men det gick aldrig. Så kom barnmorskan över där kanske vid 9 på morgonen och såg att jag var 5 centimeter öppen. Och hon sa då, jag kan poppa ditt vatten här och så kan vi kanske se vad som händer, men det kommer göra ännu ondare, sa hon. Och då kände jag liksom bara, gud, jag har inte sovit på här natten. Där kom kanske första liksom rädslan in. Där det var bara, shit, jag vet inte om jag klarar detta. Om jag vill ha bedövning så finns inte det här liksom. Och då kände jag bara, då gav vi kanske typ en halvtimme till, en timme kanske max, och försökte position det. Men jag kunde verkligen inte röra på mig. De här positionerna blev bara liksom mycket, mycket svårare. Så att jag kollade på Tom och sa bara, hospital now. Mm. Och min doula var såhär, no, we'll put the shower on, let me put on the music again. Och jag bara kollade på henne och bara såhär, no, hospital, now. Det var det enda jag kunde säga liksom. Mm. Fick bara ut med dem.
Du visste. Du visste precis vad du ville ha då. Mm.
Ja, vi hade ju planerat att ha det på sjukhuset. Men tänkte att okay, vi har en barnmorska som skulle kunna föda hemma om vi nu vill göra det. Men vi hade ju liksom också i tanken att vi skulle till sjukhuset. Jag tror att jag hade också det i huvudet liksom, att det här är inte liksom, vad ska man säga, det är inte här jag kommer föda. Någonstans så kände jag bara det. Så att, och då tanken på att, vet, sitta i bilen. Och det är ungefär 20-25 minuter ner till sjukhuset härifrån utan trafik. Jag kände då bara att, alltså tanken på att, vi hade ju tränat att åka till sjukhuset innan. Och se var vi skulle parkera, ungefär hur långt det tar och komma upp till rummet. Sådana grejer. Så jag visste ungefär, du vet, hur långt det skulle ta alltihopa. Och tanken på att göra allt det i de här verkarna var bara liksom, det blev bara jobbigare, så att jag känner bara att om vi inte åker nu så kommer jag inte orka det heller. Så vi hoppade in i bilen och jag satte på klassisk musik högt jag kunde och bara la mig där bak och bara andades och försvann in i mig själv. Och Tom körde bilen och grät hela vägen dit. Jag hörde honom liksom gråta och jag ville liksom, för han var så, han fattade att okej, nu händer det verkligen. Nu är vi på väg liksom, ska få träffa vår son. Så att det var väldigt fint.
Ja, det blev så känslomässigt för honom.
Precis, ja. Det var liksom då jag tror, och han har varit upp också mycket under natten, men sovit lite här i studion och försökt vila, så han också hade lite energi till dagen sen. Så att men vi körde dit och vi kom fram, och jag hade liksom under natten också och hela min förförlossning, måste jag säga, så hade jag ju, jag försvann liksom in i mig själv och gjorde liksom bara djupa, djupa ljud, för det var det enda som hjälpte. Jag pratade inte mycket, jag tittade inte mycket på någon, jag liksom bara var i mig själv så att jag var liksom i samma state of mind när vi kom till sjukhuset. Så de var så här, men sätt dig här, vänta, så kan vi se om vi har ett rum ledigt. För jag liksom gjorde inga ljud från mig, de visste inte att jag var liksom, att jag var nära på att föda. Jag tror inte de förstod det. Så när de sa det att vi sätter här ner nu, då liksom sa Tom bara no, she's in labor, vi måste ha ett rum nu. Mm. Så att då fick vi ett rum i alla fall, och då frågade om vi ville ha bedövning, och då sa jag ja. Men här i USA så har man två olika epidural. Man har en som heter walk-in epidural, så har man en då vanlig epidural. Och jag har hört nu efterhand att den walk-in epidural är samma man har i Sverige. För man kan röra sig i Sverige va, när man har bedövning.
Ja, precis. Mm.
Precis.
Precis. Ja. Vi kan återkomma till det, Jennifer. Men jag har, alltså det, ja, vilket jobb du har gjort. Jag undrar lite grann om jag får backa bandet. De här tipsen du fick för att i den här förberedelsen, som du sa. Du åkte in till din läkare dagen innan och ni fick lite tips om hur ni kunde förbereda. Vad var det för tips? Vill du dela med dig?
Vi hade haft... lite, alltså andra små tips, alltså samma. Det var inte jättenytt som hon gav oss den dagen. Men de små tipsen vi hade som vi testade, det var ju... det finns en sallad här som heter The Salad, som finns på faktiskt en pizzeria här i North Hollywood. Som säljer en sallad som ska ha vissa herbs och spices som ska tydligen vara bra för att sätta igång förlossning. Så att, den hade jag käkat, och den käkade jag faktiskt två gånger innan också. Så att det är inte den gjorde så mycket, men det är i alla fall en grej jag gjorde. Och sen så, vad var det mer? Ja, i och med att vi hade gjort en sån här service exam, när man då tittar hur öppen man är, så kan det också tydligen sätta igång grejer. Så att det kan också ha varit det. Och sen så sa hon också curb walking. Så när man går på en trottoar så ska du gå ett ben uppe och ett ben nere. Förstår du vad det är? Och så ska man gå liksom, precis, ett ben på trottoaren och ett ben på gatan. Så går man liksom, ja men så på sidan, bonk, 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 vad ska jag säga. Okay. Och det sidan ska också hjälpa. Så jag gjorde det. Ja, någonstans där kanske. Men samtidigt så var det också, det var ju femte dagen. Så att det var ju kanske ändå dags. Det hade kanske inte funkat då en vecka tidigare. Men det var
bara liksom...
Nej, absolut.
Man vet ju inte vad som är vad. Det här kanske är, alltså salladen låter ju jättespännande. Jag måste få ta del av vad det är för sallad.
Ja.
Aldrig hört någon birth salad här i Sverige. Men den kanske vi skulle behöva.
Men jag har också, jag gjorde även akupunktur. Jag började med akupunktur vecka 36. Så hade jag gjort också det. Och därefter varje gång så kunde jag liksom känna att de här då Braxton Hicks var ganska intensiva. Och jag hade gjort då, ska vi se, jag hade gjort akupunktur dagen innan eller två dagar innan. Så att det kan också liksom ha varit där någonstans, att alltihopa liksom, där bara satte det igång där efter då två dagar. Men det kan jag också verkligen rekommendera. Jag älskade att göra det och blev jättelugn av det, och det verkligen skulle jag rekommendera.
Akupunkturen?
Ja, det älskade jag.
Ja.
Där kände jag att det verkligen gjorde någonting. Och så hon då, som gjorde det på mig, akupunkturen, hon gav mig kinesiska örter också, som jag drack vecka 36, där började där. Och det är väl också någonting som kan sätta igång det, de här örterna som också ska vara bra för att inte spricka till exempel, och för att förbereda livmodern och sätta igång magen helt enkelt även. Så att det tog jag i ett par veckor också innan.
Så örter och sallad och akupunktur och gå. Precis. Vad kallar du gången när man, vad heter den på engelska?
Curb walking.
Ja,
curb walking. Ja,
alltså curb såklart.
Ja, precis.
Ja, men den får vi testa också. Den kan vara bra att ta med till Sverige. Alla nya tips är bra. Men det startar igång i alla fall, och jag tycker det låter ju som att du gör ett helt fantastiskt jobb där hemma under många, många timmar. Och kan du ha användning för, vi pratade hypnobirthing tidigare. Var det den, för sen pratade du om de här ljuden som verkligen hjälpte dig. Var det en del av hypnobirthingen som du använde dig av då?
Alltså ljuden tycker jag inte, jag läste absolut om det, men jag fick faktiskt ljuden, tycker jag fick mest liksom rekommendation från den här boken, svenska boken Föd utan rädsla. Där var det mycket fokus på rösten och ljudet, så den läste jag faktiskt två gånger, och där tänkte jag mycket, mycket på det, och det hjälpte. Alltså jag hade inte kunnat alltså vara så länge hemma utan de här djupa ljuden. Det tycker jag var liksom det enda som hjälpte. Men hypnobirthing, jag tror också det hjälpte nog mycket. Alltså alla förberedelser jag hade gjort liksom med avslappning. Med hypnobirthing som man gör. Det tror jag hjälpte under natten. Så att jag kunde vila mellan verkarna. Det tror jag verkligen att det hjälpte. Däremot så var jag lite typ besviken på att jag inte kunde andas lika djupt som jag hade hoppats. Jag hade hoppats på att jag skulle kunna andas de här djupa liksom andetagen och verkligen hålla lugnet eller med andningen. Det var svårare än vad jag hade trott. För när jag andades djupt så gjorde bara verkarna ondare. Och det var lite irriterande att jag inte kunde då andas som jag hade förberett mig för. Så det var lite, det var svårt. Men däremot så tror jag att då de här, jag fick vila med verkarna, hade jag jättemycket tacksamhet för.
Ja, för du får ju massa energi där liksom i varje verkpaus.
Precis, precis.
Så den är ju väldigt värdefull, den vilan emellan två verkar.
Ja.
Hade du hjälp av din doula där? Kunde hon vägleda dig i andetaget? Nu kunde du inte djupandas på det sätt som du hade lärt in eller tränat in. Men kände du att hon var till hjälp med andetaget och avslappningen?
Hon var nog mest till hjälp att förstå att de kom och gick. Det var hon väldigt bra med. Även på sjukhuset. Att hon liksom sa till mig. Okay, this one's coming. It's the peak now. And it's going. Lite sådär. Så jag kunde följa med henne då liksom i ungefär. I tiden. Och, så att säga, liksom, och att tajma verkarna. Så att den verkligen okay, den kommer nu. Nu går han upp. Nu är det jävligt jobbigt. Och sen så försvinner det. Så att. Det var hon bäst på. Men det var det bästa med henne tycker jag i de stunderna. Och sen så i början då så masserade hon även liksom när verkarna kom. Men till slut så var jag bara kolla på henne och bara stop touching me. För det blev bara jobbigare efter då. Ja men nu är det här kanske 8:e timmen med verkarna. När vi då hade badat länge och vi stod upp och hon fortsatte. Då var jag bara så här stop touching me. Jag bara ursäkt till henne sen efter bedövningen på sjukhuset. För att jag liksom hade inte tittat på henne. För jag hade inte ens orkat öppna ögonen på 8-9 timmar. Men så i början då var massagen bra. Sen blev den bara ännu jobbigare typ.
Och det är väl så man kan uppfatta det. Och jag tror vi pratade lite grann om det i tidigare avsnitt, Jennifer. Det här att. För många är massage och beröring bra hela tiden. Men många kvinnor upplever precis det du säger nu. Att man kommer till en gräns eller till en nivå. Eller till en period i födandet där man känner att jag vill inte att någon rör på mig nu. Sen kanske man har lust med det 5 minuter eller 5 timmar senare. Men just då så är det bara bra.
Ja.
Och vi runt omkring och din doula och din man är ju där för dig. För du är ju faktiskt huvudpersonen i födandet. Mm. Så att vi måste ju kunna anpassa oss. Men du beskriver ju också som att du fokuserar på ett helt otroligt sätt tycker jag. Med att du tittar inte på din doula, behöver du ju inte göra, utan du har fokus på att bara vara i födandet.
Ja, verkligen. Och det var någonting som hände automatiskt nu, jag tänker efterhand faktiskt. Och hennes masserande, som sagt, det var som att hon spred till slut verkarna, vet, ut genom kroppen med massagen den sen till slut. Så att jag liksom ville fokusera på vad den var och vad den gjorde. Istället för att försöka bli av med den när hon då masserade. I början var det så att jag blev av med den, massera och vad skönt, den försvinner. Men till slut var det så att jag vill bara känna den här skiten nu. Utan jag menar att bara, att, okay, vad är det här nu som jag måste liksom fightas med? Det var då så jag kom till den punkten när jag sa, ta inte på mig längre.
Nej. Ja. Men du, kände du dig rädd eller otrygg någon gång där hemma?
Nej, men mest irriterad, frustrerad skulle jag vilja säga. På morgonen där och när inte vattnet hade gått och jag gick runt på här på våran uteterrass. Och jag, alltså var ju sånt, jag kunde känna hur tungt det blev liksom där inne. Men att någonting, jag ville liksom börja pusha nästan. Så jag satte mig på huk här ute då på morgonen och bara började liksom, som att jag ungefär födde. För att se om vattnet skulle gå. Och då liksom kissade jag på mig såklart. Och här ute liksom på verandan. Men jag ville bara ut med. Jag hade verkligen den känslan redan då att ut med. Och då var då de sa att om vi spräcker vatten nu så kanske han kommer ut. Och då var det bara, shit, men tänk om man inte gör det. Och jag sitter här och det är bara ännu värre. Och det var då jag sa, vi åker till sjukhuset nu. Så att jag hade den känslan att okej, okay, jag vill föda. Jag ville liksom, jag ville börja pusha ungefär. Det var den känslan jag hade.
Hade du kunnat vara hemma och fött med den här barnmorskan som kom hem?
Ja, hon är faktiskt en, ja, hon har jobbat mycket på sjukhuset där vi då slutade upp sen på Cedars Sinai här i Los Angeles. Så hon, vi hade haft möte med henne innan, månader innan, om att, jag vet inte, vi pratade om detta i podcasten, jag tror det, men att vi hade möte med henne då på hennes, ska man säga, hemma, föda, vad säger man, barnmorska, föda hemma, sjukhus. Nej, men hon har ett ställe där man kan föda på.
En klinik.
En klinik. Vi hade möte där då. Då pratade om att jag var intresserad om att göra det. Så att hon var ju beredd på att jag hade de tankarna. Och hon kom hit. Och jag tror att vi skulle kunna ha fött hemma. Menar, det går ju, om man säger så. Men i och med att vi har ställt in oss på att vi ska ha vår läkare. Och vi ska till sjukhuset. Så hade jag inte riktigt de tankarna i huvudet. Men när hon sa det, att vi skulle kunna föda hemma om du vill. Om vi poppar i ett vatten nu. Så, men jag kände bara att nej. Jag vill bara åka där. Visst om att jag hade ju förberett mig i huvudet. Att vi skulle vara på sjukhuset. Så, där, så att jag kände bara att om det nu skulle vara någonting. Så men jag, nej, jag hade ingen riktigt rädsla. Bara mest frustration.
Men du är ju hemma ganska många timmar.
Mm.
Och är trygg med det, tänker jag. För annars så hade du faktiskt åkt iväg mycket, mycket tidigare.
Ja.
Vilket du hade kunnat gjort. Hur mycket öppen var du när du kom till sjukhuset?
Så när vi kom dit sen så var jag 6 cm. Och då sa de samma sak. Att inte vattnet hade gått. Men att det ser ut som att if we just pop it, så är det nog ett redo att börja. Men då var det samma sak. Att verkarna kommer nog bli ännu värre. Och då igen så sa jag bara, let's do the epidural, sa jag. Och då hade jag planerat att göra den walking epidural som man då ungefär får i Sverige. Men när jag sa det då, när jag knappt kunde få ut några ord, jag kunde bara prata ut mellan verkarna. Så att någon minut så låg jag liksom och gjorde björnljud från mig och sen kunde jag prata i 50 sekunder. Och så fick jag gå in i verkarna igen. Men då fall fick jag ut med att jag ville ha bedövning och då sa de att vi har inte den här walking epidural redo för de 2 timmar.
Mm.
Och då var jag bara så här, okej, well, give me what you have, sa jag. Och då sa han, vi har en vanlig epidural, men du kommer inte kunna gå på toaletten. Du kommer då vara liksom fast vid sängen. Men jag sa att jag har inte sovit då på 12 timmar på hela natten också. Klockan är, vi kommer inte till sjukhuset fem, kanske 12:30 på förmiddagen, tror jag. Ja, strax kring 12. Så att jag fick den då, den vanliga epiduralen. Och då fick Tom lämna rummet för att vi hade våran doula med oss. Och då fick vi bara ha en extra person där inne. För det kommer ju in, du vet, 4 andra personer.
Aha. Aha, det är en maxgräns hur många personer som får vara där.
Precis.
Samtidigt.
Ja.
Okay.
Sen måste jag även tillägga att, vet, på grund av covid så vi har ju mask här överallt i USA eller Los Angeles. Så att vi hade ju mask på oss hela tiden. Jag hade mask på mig hela förlossningen.
Ja.
Så det var ju en annan en grej. Men jag tänkte faktiskt inte så mycket på det. För man var ju så inne i sig själv. Någonstans så var det ganska skönt faktiskt. Att bara täcka ansiktet och vara inne i sig själv. Och ingen behöver titta på vilka viner man gör. Så var det faktiskt ganska skönt, tror jag. Men hur som helst. Tom fick lämna rummet. Och det var typ de jobbigaste verkarna nästan av allt. För då fick jag ju inte röra på mig, du vet. Och sitta extremt still. När de då skulle...
Sätta den där epiduralkateterna.
Ja, och då började babbla massa side effects. Och skrev på ett papper. Och liksom, this can happen. Och here's a paper. So we're not, you know. Så vi får ingen skuld om någonting händer. Jag bara, med stängda ögon bara skrev på någonting. Jag vet inte vad jag skrev på. Men ja, det var ganska intensivt där. Och då var doulan extremt hjälpsam. Hon satt och liksom andades med mig och pratade igenom verkarna. För att de var jättejobbiga när jag inte fick röra på mig och luta mig framåt och sitta där still. Men sen du, när den här bedövningen kickade in, det var som att jag föddes på nytt.
Ja.
Det var väldigt härligt. Och då kom Tom in i rummet igen och vi kunde kramas och var exalterade igen så vi skulle få träffa vår son. Och det var superhärligt, måste jag säga.
Så han fick bara gå ut den stunden det tog att lägga den här bedövningen. Ja, och sen tillbaks så att både du kunde ha både doula och man.
Precis, hon var med oss hela tiden. Ja. Och det var också väldigt hjälpsamt. Hon hade med sig liksom mat efteråt också, som hon redan hade lagat, men liksom snacks under födseln och olika liksom energidrycker och grejer som inte kanske sjukhuset hade haft. Men precis, han kom tillbaka efter 20 minuter, en halvtimme, och sen så vilade jag 45 minuter, en timme kanske. Det var superhärligt, första gången på många timmar som jag kunde stänga ögonen och verkligen sova en timme. Och sen kom vår läkare in för första gången och spräckte mitt vatten. Och det kände jag inte, för jag var ju bedövad, så jag kunde faktiskt inte känna det ens. Men jag var väldigt gott humör och såg fram emot vad som skulle hända och vilade en halvtimme till. Och sen kom hon tillbaka, läkaren, och tittade igen och då sa hon att nu är det dags. Jag bara, va? Hon bara, nu kör vi. Hon var superhärlig verkligen. Hon bara sa till att nu kör vi. Så jag bara testade att pusha och då började alla skrika och att vi såg huvudet och let's go. Och så tog det en kvart som han ute.
Och du känner ingenting under den här tiden av dina sammandragningar eller att du pressar
eller trycker? Ja, precis. Jag kände verkarna, men det gjorde inte, alltså det var ungefär som Braxton Hicks ungefär. Jag kände dem och det blev extremt hårt och sådär. Jag kunde jobba med dem, men det var ju liksom från 100 till 10%. Jag kände dem, så jag sa till läkaren, nu kommer den. Och sen så djup, och då tror jag nog att den här förberedelsen med de här andetagen jag hade gjort hjälpte mig, för att de här djupa andetagen jag gjorde och sen så tog all kraften jag hade och gjorde inga ljud från mig, men jag bara pushade från andetaget jag tog, så gick då kryssningsfasen väldigt snabbt, kanske på grund av det, jag vet inte, men där så kände jag att nu kan jag äntligen använda mitt andetag som jag hade tränat så mycket på.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Och det vi kallar det i Sverige, det är ju att krysta, krystskedet, det är to push på engelska. Hur lång tid skulle du säga att det tog?
Ja, max 20 minuter.
Ja, och det kan ju vi tycka är ganska snabbt för en förstföderska att det går.
Ja, så. Och det tyckte de också. Jag vet inte.
Ja, okej. Okay.
Jag vet inte. Jag gav bara allt där från början när hon sa det, nu kör vi. Och jag var väldigt peppad då. Jag mådde så bra. Jag hade haft jobb i natt och jag hade vilat. Jag fått lite dryck i mig och jag kunde inte äta, du vet, på den här natten eller morgonen heller när jag var hemma. Hon försökte få i mig lite och heter det, oatmeal, gröt och sådana grejer hemma, men det var så svårt att äta. Ja, då blev jag väldigt illamående faktiskt. Det är första gången som jag blev illamående när hon försökte få i mig mat. Då mådde jag väldigt illa, så att jag hade inte ätit och sovit på en natten. Så när jag fick sova lite grann och fick i mig någonting och de sa nu är det dags, då kände jag bara nu kör vi. Och så började jag bara krysta och så sa hon, sätt händerna mellan benen. Så gjorde jag det, kände jag, vad är det här? Hon bara, ja det är du. Jag var ju så svullen, jag var ju så stor där nere. Så jag fattade inte att det var jag. Men, och då kände jag då liksom någonting emellan benen. Och då var det hans huvud som redan kom ut efter, jag tror det var typ tredje gången jag hade pushat bara. Så ja, kom han ut och det var som en stor hejaklack som stod där. Tom och Dolan och barnmorska och läkaren. Och det var ju liksom, det var väldigt bra energi där inne. Och jag möttes av deras blickar. När de såg att han kom ut så blev jag ännu mer peppad. Och det här funkar verkligen liksom, kände jag. Så att nu kör jag på den här statistiken eller, och sätter på. Så att men det var faktiskt rätt kul om man ska vara helt ärlig.
Kände du dig trygg då?
Ja, 100%, absolut.
Du var aldrig rädd?
Nej, men i och med att jag inte kunde känna, jag kunde inte känna någonting där nere. Alltså jag kunde inte känna om jag sprack eller något sånt där. Nu tänkte jag såhär, shit, nu kanske jag har spruckit hur mycket som helst. Nu kanske hela min jävla anal ligger ute och sprutar på väggarna. Jag vet inte, men jag kände bara skitsamma. Jag körde bara på den här då, vad säger man, på den här... På det här sättet. Ja, jag bara kör så här liksom.
Att du trycker på.
Ja.
Men får jag fråga, vilken ställning var du i? Var det sån här gynläge så att du fick ligga med dina ben uppe i gynläge? Eller kunde du sitta med fötterna på fotplattor?
Ja,
eller?
I och med att epiduralen var ju ganska stark. Det var inte, jag hade inte kunnat gå på toaletten. Alltså jag kände mitt ena... Sen missförstod jag även... jag missförstod den här knappen lite grann som är kopplad till epiduralen. Jag trodde att epiduralen liksom försvinner under timmarna. Men tydligen så får jag alltid lika mycket dos. Men vill jag ha ännu mer dos så trycker jag på knappen. Och jag trodde att under tiden så försvinner liksom epiduralen helt och hållet. Så jag tryckte på knappen kanske en eller två gånger till. För jag missförstod. Mm. Jag var ju så jävla borta när de pratade med mig om den här knappen liksom. Så jag, och då blev jag ännu mer bedövad. Alltså jag kände typ inte, alltså mitt vänstra ben var, alltså jag kunde inte röra det helt enkelt.
Nej. Vilket... Och då behöver man ju lite stöd för det. Och det man kan säga, Jennifer, det är ju att till din epiduralbedövning, din ryggbedövning, så har man då kopplat en liten infusionspump, vilken du till viss del kan styra själv. Man ställer ju in en dos som den ska ge hela tiden med det här läkemedlet då.
Mm-hmm.
Och sen så kan man själv trycka på en knapp. Och så kan man ge en boosterdos, alltså en extra dos. Och det var det. Och precis. Den informationen hade du kanske behövt ha innan, inte just när du ligger där och ska föda. Att du trycker här om du behöver en extra dos liksom.
Precis. Men det hade de sagt, men... bara att jag inte...
Okej.
Ja, jag var bara så borta när de då förklarade det här. Men det var inte så farligt. Det gjorde inte så mycket. Liksom, jag tror inte det gjorde så jättestor skillnad. Men det blev kanske lite mer bedövat i ena benet. Så att, nej, men jag hade benen... När det då var dags då att pusha så hade jag benen... Vad ska man säga? Som, alltså squat position. Alltså att benen var liksom uppe. Högt, alltså vid... mot brösten så att säga. Fast jag låg liksom på rygg. Men jag satt upp så mycket som möjligt kan man säga. Så det fanns någon typ av...
du fick lite kraft i alla fall.
Precis, att det finns något precis.
Men du, när du känner och får ta med dina händer på Harrisons huvud då, innan han kommer ut, sen får du ta emot honom själv också. Du får följa honom ut liksom, får ta honom själv.
Ja, det var fint, för att Tom var, han gick runt där liksom då på bakom liksom läkaren och barnmorskorna och med händerna i huvudet och liksom bara shit, vad är det som händer, det här är så crazy. Och han filmade lite och allting, och sen så kom han upp till mig då när det var lite mer dags, och då sa vår läkare att ta av er maskerna nu och ge varandra en puss, för att nu kommer ni bli föräldrar. Gud, börjar sen gråta, tänker på det igen.
Vad fint. Ja, vilket magiskt ögonblick, Jennifer.
Ja, verkligen alltså. Ja,
tack för att du delar med dig också.
Ja, och så sen så kommer det. Och då tog vi emot honom, jag och Tom tillsammans. Som var storbällade.
Mm. Och den här lilla killen tar ni emot och han läggs på ditt bröst.
Ja, och direkt. Då var han väldigt lugn. Och vi hade ju hört då från läkarna att om han inte gör ljud från oss så kommer vi ju smacka till honom och se att han lever i princip. Men han var tyst precis i början när han la bröstet. Sen så skrek han och... sen låg han där och vi har som sagt, så de flesta har men fina bilder därifrån också som jag har kollat på så mycket när han väl ligger där på bröstet och är så liten men ändå så perfekt och på med mössan på en gång och sen låg han där bra tag och det var helt, men det går inte och så mycket man kan förbereda innan liksom, man kan inte förbereda för dem, alltså det ögonblicket går inte att och förbereda för, om man säger så. Det är så magiskt. Alltså det är det mest magiska man kan vara med om. Än så länge. Vad jag har gjort i alla fall.
Ja. Det är verkligen oförglömligt. Och stort och starkt. På alla sätt. Sen är ju våra upplevelser olika i det. Och vi har ju haft olika förlossningar också. Mm. Beroende på... individ och det är såklart, det färgar ju också hur vi upplever den stunden, men visst är det ett magiskt ögonblick när våra små barn föds. Du fick vara helt med, du fick ha din man med och du fick, tror jag, vad du kallar din drömförlossning.
Ja, alltså ja, jag tycker inte det kunde ha som gått bättre. Vi var jättenöjda med, vi hade jättebra sköterskor där på sjukhuset som var både roliga och omtänksamma och fick med mig jättebra och ja, vi hade faktiskt jag kände mig jättetacksam och för alla som var med och vår läkare också och doulan och det var ju supermagiskt verkligen. Det är jättetacksam att allting, att det gick så bra som det gick och i slutändan så men absolut, man har väl en drömförlossning, men drömförlossningen är väl att man föder ett friskt barn. Och det var ju det vi gjorde och det var liksom det som var det viktigaste. Och sen så, och det kände jag också helt hemma. Jag struntade om det är här eller där så länge han mår bra. Men desto sämre du mår såklart, desto mer tänker du på att tänk om han inte mår bra nu och tänk om det är jobbigt där inne och vad du kan vara. Men det är jättebra. Men däremot så hade han en knut på sin...
Navelsträng.
Mm. Så han kom ut där, så kom ju, vad heter det, moderkakan ut. För jag såg att läkaren tittade så här liksom in i mig fortfarande. Jag bara, what are you looking for? Så han bara, men I'm looking for the placenta. Jag bara, aha. Så bara, då gjorde jag en sån liten push. Och så kom den ut. Och då sa hon bara, wow, there's a knot on the cord. Så det var tydligen lite riskabelt att han hade det. Men det verkar inte ha gjort någonting. Och sen så tog våran doula min moderkaka. Och nu har jag fått det i pillerform.
Jaha, okej. Okay. Du äter din moderkaka. Det pratade du, tror jag, om tidigare. Att du hade tänkt att göra.
Ja, jag
så
var
hon har, gjort, hon har torkat och gjort piller av den.
Precis, torkat och gjort piller av den. Och jag tog det i början precis. Men sen så fick Harrison lite så här... typ baby acne och tänkte jag det kanske är de som gör det för det kanske är hormoner där så jag la av någon vecka men jag tror inte att det var därför. Man har ju så mycket tankar i början på, du vet, om de kräks och det kan vara det, är det mjölken det är fel på eller det, ja, du vet, den där första veckorna var man så liksom orolig för att det svårt var någonting. Så jag la av med dem men jag har fortfarande dem kvar och absolut tänkte fortsätta och se om någonting händer men jag tror inte det kommer göra någon jättestor skillnad. Men samtidigt så är det bara en kul liten souvenir jag har, känner jag.
Mm. Men det där med det vi kallar för äkta knut på navelsträngen. Mm. Det har jag ju sett ett antal gånger. Mm. Och ofta så är det ju helt ofarligt. Utan den blir ju lite tajtare precis när barn föds. Liksom. Och innan precis. Det så har den varit lite loose. Mm. Det är spännande att se. Och samma om navelsträngen är lindad runt halsen. Det sker ju oftast när barn föds fram också. Och har inte varit så under moderlivet för bebisen. Precis. Ja, vad spännande. Men du pratade ju mycket, Jennifer, om universum tidigare. Kände du att du hade med dig? Eller på vilket sätt var universum med dig i den här förlossningen?
det är väl lite speciellt nu i efterhand, så kanske var lite, betyder ännu mer, för att min mormor gick bort 2 dagar innan Harrison föddes. Och det var ju väldigt speciellt och tungt såklart. De dagarna innan var ju väldigt sorgliga och tänkte mycket på henne och var väldigt ledsen och sådär. Så att det var väldigt, väldigt så liksom livscirkelkänsla och hela liksom liv och död och slut och början och sådär. Så det var, jag kände mig väldigt öppen så att säga. Alltså min liksom själ kändes väldigt öppen och sårbar redan då dagarna innan. Så att det var verkligen en berg-dalbana hela den här veckan och tänkte mycket liksom på livet och hela... Och allt det, var man kommer ifrån och men hela allt liksom, allt om man säger så. Så det var väldigt, det var liksom tungt men ändå fint. Och det känns som att han kanske var sen för den anledning att de skulle krossa sina vägar någonstans på vägen ut och in. Men det känner jag absolut att hon var med mig och det är väl det som jag tror att både jag och Tom har känt, eller kände då i alla fall första veckorna, att det är som en käftsmäll i livet, man får en käftsmäll av livet när man föder barn lite grann, att livet var inte bara liksom att när man är ung, utan nu liksom har det satt igång på ett annat sätt. Och det var kanske lite läskigt veckan efter, att den här chocken som vi fick, chocken kom liksom inte förrän vi hade kommit hem med honom. Och vi kände att våra liv har liksom förändrats för alltid. Och där kom vi absolut lite så läskiga känslor in. Men i och med att det är så mycket fokus på honom och så är man ju ockuperad från liksom det. Men jag kan förstå nu i efterhand att det finns så... Att man kan få depression till exempel och sådär efter förlossningar. För det är en sån oförväntad känsla och någonting som aldrig har
lastat ut. Enorm förändring i kroppen och så mycket hormoner som spelar in och spelar roll på en och samma gång. Och det handlar om sömnbrist och det handlar om kärlek och... Mm. Omsorg och det kan vara rädslor och allting ska slåss där på ett och samma utrymme. Det är inte så konstigt att man samtidigt som man är världens lyckligaste också känner att hur ska jag kunna hantera att ta hand om det här.
Verkligen.
Det är ju en ganska vanlig känsla och vi pratar om baby blues som någonting som slår in några dagar efter förlossning för väldigt, väldigt många för att allt det här har hänt och eller kommer att hända och vi står där mitt uppe i. Den känslan kommer jag släppa, men det är berg- och dalbana. Men att försöka ta hand om sig, försöka få sova och så vidare, det är ju det är jätteviktigt att se att det här kommer att gå över, och går det inte över så ska man ju såklart söka hjälp. Men själva babybluesen i sig är ju obehaglig men ofarlig, skulle jag säga.
Absolut.
Men det är mycket överraskningar, eller hur?
Ja.
Med det här med föräldraskapet.
Ja, men verkligen, som jag säger. Man kan inte förbereda sig riktigt.
Nej, det går inte helt. Man vet att det ska bli ungefär så här. Men känslorna tar över väldigt mycket där. Är det någonting som du blev... mest överraskad av?
Men kanske hur mycket böcker man hade läst om graviditeten och vad man ska göra. Jag har ju knappt läst en bok om hur man ska, vad man gör sen. Alltså, det kanske vi som har lite kul åt det nu, att vi köpte så mycket böcker om graviditet och förberedde sig inför barn. Men så var det visste vi ingenting om, oj, hur länge ska han sova nu? Och nästan till brösten... med mjölken igång och sådana där grejer, att vi liksom hade 1000 frågor när vi kom hem som vi inte hade tänkt på, du vet, när han väl var här. Det kanske skulle kunna ha gjort någonting, men allting så löser man ju också, man tar ju dag för dag och minut för minut kanske till och med. Så det kanske var lite förvånad över att jag trodde att ja, men när, vi, när han väl är här så är det liksom, då är det enkelt. Men nej, det jag menade med det här med att vara gravid var piece of cake. Att då är man ju i alla fall ensam och sådär. Men när barnet kommer, då är det inte bara du längre. Och bara, det är inte bara du och din graviditet, utan det är du och en helt annan individ ska ta hand om. Så att det var det jag menade lite med det här med piece of cake, att vara gravid. Att det var enkelt tycker jag jämfört med att sen ha barn.
Mm. Ja, det är mycket, mycket som händer, Jennifer. Hur gick det? Hade du... Jag ser ju att du ammar.
Mm.
Eller har ammat i alla fall. Hur har det funkat? Hur var din inställning? Jag vet ju så när vi pratades vid tidigare att du har ju tänkt i alla fall att om det funkar så vill du amma. Hur har det gått?
Nej men faktiskt jättebra. Måste jag säga. Också väldigt tacksam att det har varit... Det satte väl igång rätt tidigt. Det var lite stressigt tycker jag på sjukhuset. Och vi sov över en natt. Och de kom in, du vet, den här natten. När jag trodde att man skulle få sova och ta det lugnt. Det var inte så riktigt. Utan de kom in varje timme och skulle kolla honom, kolla mig och kolla mjölken och allt möjligt. Så att, och frågade, har du matat? Men jag bara, men gud, nej det är ingen mjölken. Och så där. Så att, det kom ju då råmjölk. Jag tror inte den satte igång förrän vi kom hem. Så att... Den där första natten var jag då orolig. Tänk om inte jag får någon mjölk. Tänk om inte jag kommer ha någon mjölk. Och, oh, man är som sagt, som du sa, utmattad från förlossningen. Varit uppe och inte sovit. Så att, där kände jag, shit, tänk om inte det blir någon mjölk. Men när vi kom hem sen så satte det typ igång av sig själv. Och har varit, jag vill inte säga enkelt, men det har varit enkelt sen dess. Och jag får pumpa för att jag, ja, för att de läcker och allt möjligt. Så att... det går väldigt bra med mjölken, så att säga.
Och så du har en positiv upplevelse av amningen?
Mm, absolut. Mm. Ja, och han är superduktig på sug, om man säger så. Han är som ett proffs. Var det proffs redan från början, tycker jag. Var så sjukt. Gud, hur vet han vad han ska göra? Han, som han sa till mig vad jag skulle göra ungefär. Vilket var rätt häftigt. Att deras instinkt liksom sätter igång och de ser till att det här vill jag och nu är jag hungrig och allting. Så att jag känner mig att han hjälpte mig att gjorde ungefär tillsammans, vilket är fint. Men så det har faktiskt gått väldigt bra och jag vill gärna amma så länge jag kan. I alla fall till 6-7 månader och sen så kanske vi då börjar ge lite, lite mat och sådär, men fortsätta amma för att det känns som en fin, en fin grej tillsammans och allt.
Du behöver ju inte bestämma dig heller, utan så länge det funkar och du tycker precis att det känns okej för båda, är det ju bara att fortsätta.
Mm-hmm.
Och du pratar om den här informationen och instinkten som vi har. Den har ju du som mamma, Tom som pappa, förälder och Harrison som barn också. Mm. Vi har ju otrolig information i oss. Allting kan vi ju inte från början, utan jag tror ändå, och man ser väl, tittar vi tillbaka i evolutionen, släpper vi ner en gravid kvinna som ska föda kanske med en partner någonstans mitt ute i intet. Så sa man det, man ska i alla fall. Man hittar hem liksom.
Mm.
Och de signalerna och de mindre rösterna, de är ju jätteviktiga att lyssna till. Och vi ska ju tro på dem, ha tillit till vår kropp. Och så känns det ju verkligen, verkligen med dig. Du har ju gjort ett magiskt jobb under graviditeten och under födseln. Mm. Och jag hoppas att du tar till dig och tänker på det här som den starka Jennifer du är. Och du har ju gjort det precis på ditt sätt.
Mm.
Och tillsammans med din man. Så himla fint.
Mm, och tack. Ja, men, ja, det är ingenting jag... inte så ångrar så att säga, utan jag är väldigt det ska bli kul nästa gång också. Jag faktiskt tycker om att det var, graviditeten var jättebra och jag ser fram emot nästa gång, och om det blir nästa gång hoppas jag. Det var en otrolig upplevelse alltihopa. Det är bara hela, jag har inte tänkt på det här så mycket, man är ju så mycket hemma med honom, det bara kommer tillbaka flashbacks hela tiden. Jag har inte tänkt så mycket på hela förlossningen, utan nu är man inne i en ny fas. Och man liksom lägger liksom varje dag nästan lite bakom sig, om man säger så. Och fortsätter liksom gå vidare. Och han växer så snabbt och så är nya. Man slänger de kläderna och bajsar de kläderna. Så att liksom allting... man tänker inte så mycket på vad som har hänt. Men vi har ju allting på film. Och jag har ju tittat på hela förlossningen. Men då på sjukhuset och när jag väl födde honom. Så att det var rätt coolt att se.
Alltså det är ju en utveckling också. Man behöver ju inte stanna upp i det. Sen så kan man ju behöva titta tillbaks för att kanske bearbeta eller få information om vissa delar. För man, oftast är man ju inte medveten om hela förlossningsförloppet på grund av olika saker. Kanske rädsla, kanske att av smärta eller vad det kan handla om. Så det är olika för oss. Och vi föder väl lite här som i USA. Vi har då inte två olika ryggbedövningar att välja mellan, utan vi har den som vi kallar den lättare epiduralen, alltså den som vi kan vara uppe och stå och gå med. Den andra varianten har vi inte alls, utan i så fall så lägger vi en annan del som heter spinal bedövning, och den lägger vi ju då när, ja, vi kan lägga den till när vi ska föda, slutet av födseln också, men framförallt vid kejsarsnitt så kan man lägga en sån, men den kan man inte fylla på. Jag tror inte ens i USA att man kan fylla på det. Men jag vet i Sverige så fyller vi inte på. Spinal är en engångsdos som man kan ge. Men ja. Same, but different.
Alltså, det var någon stund där jag tänkte, gud, tänker man aldrig få tillbaka känslan i benen. Det var typ det läskigaste att få den. Jag tänker om det är någonting gått fel. Och att man inte kan känna benen igen. Men det är faktiskt... kom tillbaka väldigt snabbt när han väl var ute. Men det var ändå varit läskigt ändå.
Ja, jag förstår det. Det är ju inte en känsla som man har haft tidigare om man inte gjort någon operation där man har blivit bedövad.
Absolut på det inte, sättet. Nej.
Jag vet att du pratade om förra gången att ni skulle anlita om det var samma doula eller någon annan person som man kunde ha night nurse eller vad du kallade det. Att ha någon extra person som hjälpte er med Harrison för att kunna kanske mata eller se till att ni fick sova någon extra timma. Hur ser det ut idag för er? Har ni tagit extra hjälp?
Vi gjorde faktiskt aldrig en night nurse, så att säga. Vi har haft vår doula, men hon har väl kommit kanske två gånger i veckan med mat som man liksom... varat 4-5 dagar, gjort lite grejer med Harrison. Hon har gjort massage på mig och lite andra efter behandlingar. Mycket lugnande och för att liksom grunda en igen. För att det är så mycket som sagt som vi pratar om, stress och tankar och känslor. Och man nästan flyger ut ur sin kropp, kände jag liksom de här dagarna efter. Hon hjälpte liksom mig att... känner mig grounded igen, att fötterna på jorden och jag kan göra det här och allting. Så det var jättehjälpsamt. Men däremot nätterna har gått jättebra med honom sedan dag ett. Och jag har inte behövt någon hjälp där, har vi känt. Så att han har sovit på mig och i en sån här babynest i sängen. Jag har matat under nätterna. Han somnade på en gång igen. Så att vi är jättetacksamma för att det var så enkelt på nätterna. Så vi släpp anställa en night nurse.
Ja, men det är ju härligt att det ändå finns möjlighet. Den möjligheten har jag inte hört talas om i Sverige. Det är många, tror jag, som skulle behöva uppskatta den typen av hjälp också. Är det någonting, Jennifer, avslutningsvis som du skulle vilja tipsa våra gravida snart födande om?
Bra fråga. Ja, alltså det viktigaste är väl att känna sig trygg och lita på sin kropp, att kroppen kan detta. Även om det är jättejobbigt många stunder, så så kan kroppen detta. Och försök att inte slösa energi på att skrika eller och att stänga in dig själv och göra djupa ljud och försök hålla så lugnt som möjligt och att du inte behöver vara tillgänglig för någon annan utan bara tänk på dig själv och barnet att kroppen kan detta. Det tycker jag också hjälpte mig mycket att känna att jag vet att det här allting kommer lösa sig, att det kommer, det här är inte farligt och det här kommer bli bra till slut, även om det är väldigt jobbigt. Det är väl mitt i den stunden tips. Sen skulle jag tipsa de som vill bli gravida att försöka vara i så bra form som möjligt när du blir gravid. Det tror jag hjälpte mig mycket med graviditeten också, att jag var väldigt hälsosam och jag drack inte alkohol eller kaffe eller någonting sånt där och höll igång väldigt mycket och var vältränad och jag tror det hjälpte mig i min graviditet också. Och fortsatte hålla igång mycket under tiden och gick mycket promenader och jag sprang ingenting men mycket, mycket promenader i backar och lite lätt sådär gym hemma och yoga och allt möjligt. Det tror jag hjälpte mig mycket och även nu i efterhand att bounce tillbaka väldigt snabbt. Ja.
Du fortsätter väldigt... hålla igång.
Precis, och nu är det som sagt mycket svårare att gå långa promenader, nu har vi honom och sådär så att men och jag hade tur att jag sprack ingenting så att min efterresa var också relativt kort. Jag blödde väl kanske en månad men hade inte några andra problem så att det ja.
Ingen bristning?
Nej.
Skönt.
Ja, verkligen, verkligen. Som jag sagt, i stunden där tänkte jag nu har jag spruckit hela, liksom, hela underlivet kommer vara helt... För jag ju verkligen gav så mycket där, men jag vet inte vad... Du kanske vet mer varför man inte spricker eller varför man spricker, men
ja, det finns ju många olika anledningar till att man kan få större eller mindre bristning. Det beror ju på förlossningens längd och barnets storlek och hur länge den har varit nedträngd. Liksom. Så det är många faktorer som avgör såklart. Och elasticiteten i vävnader. Och man pratar ju mycket om att kanske massera, ha sån här perineumolja, alltså mellangårdsolja. Det finns inte riktigt någon forskning på det, men det kan i vart fall... tänker jag, det kan inte skada. Jag tror i alla fall att vi smörjer in och masserar och känner att det gör nytta på andra delar av kroppen, så varför inte i mellangården liksom, att det kan hjälpa till vävnader och så vidare.
Ja, men det faktiskt glömde jag säga, det gjorde jag också. Både själv och så hjälpte Tom med mig det. Och så hade jag en sån här, vilket tror jag när jag nämnde sist, en ballong ungefär som man kan stoppa in som man pumpar upp. Den använde jag kanske 5-10 gånger, inte för mycket för jag vill liksom inte bli vad ska man säga sår.
Alltså,
precis, jag vill inte liksom få ont innan om jag skulle hända, så att jag använde den och den tycker jag ändå hjälpte och man kan ju pumpa upp den här ballongen så mycket man vill där inne också för att känna ungefär hur det känns att ha någonting runt där inne liksom. Så det gjorde jag och även massagen med olja och sen så under då kryssningen eller kryssningsfasen när jag pushade så gud vad våran doula, hon öste på med oljor. Hon stod liksom lutad över läkaren och mig och bara, jag liksom såg bara hur det bara kom ett hav med olja som hon öste på. Och läkaren tittade på henne och bara, sure, go for it. Och hon bara, ja, det kom massa olja. Så att han luktade väldigt gott i huvudet när han kom ut sen låg på bröstet. Men det kan också ha hjälpt, absolut. Hon öste på med den och massagen.
Det var skönt att det var ett härligt teamwork under födseln. Så inte din doktor sa till dolan att nu får du sluta med olja där. Men det många gånger så använder vi ju det här också. Och jag kan tycka att det hjälper, absolut. Det ger lite mera glid också.
Precis, ja.
Fungerar på lite olika sätt. Så att, ja, men bra. Härligt.
Ja, men det är häftigt.
Ja, Det är häftigt att bli förälder, och som sagt, du ska vara jättestolt över det ni har gjort, Jennifer.
Tack.
Och du ser fram emot att bli gravid igen, sa du så?
Ja, för graviditeten tycker jag var...
Härligt.
Ja, jag, alltså, hela det här lugnet som man kände tycker jag, jag vet inte, och det här... Att man liksom är kopplad till någon annan, du vet, jag älskar hela det där, som sagt, universum och det spirituella i det hela. Att man liksom, man både, någonting växer inuti igen och det är ett nytt liv och det, du vet, under tiden så, ja, jag vet inte, det är någonting väldigt häftigt med det och ja, vi vill absolut ha en till och att de, att ha syskon. Så att vi får se, kanske 2 år och sånt där.
Njut av det här först.
Absolut. Men
Nu är så snart på väg hem, tror jag, till dig, kanske till maten.
Ja,
med Tom.
Ja, de är nog tillbaka från deras promenad.
Ja, är det härligt väder hos er?
Ja, men han är inte så förtjust i solen. Det är fortfarande ganska liten. Han är ju, vad är han i, om 2 dagar så är han 10 veckor. Så att han är inte så mycket i solen. Men vi tar en promenad varje dag och innan det blir för varmt här. För det är väldigt varmt just nu. Det är väl 28 grader någon gång mitt på dagen. Så att,
Då får man ta tidig morgon eller sen kväll.
Precis, vi går lite tidigt på morgonen, ja, precis. Men jo, men det är varmt och härligt, men... Det ska bli kul att komma hem till Sverige i sommar och få träffa alla andra i familjen.
Ja, vad härligt att få återförenas där med släktingar.
Precis.
Och det har ju varit en svår tid i och med pandemin också. Hoppas att även om den inte är över, så att det lättar med allt så att vi kan träffas igen.
Verkligen.
Ja, men njut av Harrison och njut av det fantastiska du har gjort, Jennifer. Och välkommen till Sverige i sommar. Och så hoppas jag att vi kan höras i framtiden när det väntas fler barn. Om du bestämmer dig för det.
Tack så jättemycket.
Sköt om dig. Ha det så gott. Och stor kram till dig, Jennifer. Och till Harrison också, såklart. Och ni där ute, stort tack för att ni har lyssnat till en underbart härlig förlossningsberättelse som Jennifer så otroligt fint och vackert har delat med sig. Vi är snart tillbaks och ni ska såklart lyssna på oss i Babys podcast, och ni kan följa med oss på Instagram, @babyspodcast heter vi såklart där. Ta väl hand om er, ha det gott, hej!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.